Stå inte vid min grav och gråt, för jag är inte där. Jag sover inte. Jag är 1000 vindar som blåser. Jag är diamantglittret i snön. Jag är solljuset över mognat säd. Jag är det milda höstregnet. I morgonljusets mjuka stillhet är jag den snabbvingade fågeln. Stå inte vid min grav och gråt. Jag är inte där. Jag dog inte. Okänd amerikansk författare. Don't tell me that your life is dull and gray. My only answer is hey, 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 hey. Let's go crazy in the wild. And if by chance we make a child, that just means that we're alive and healthy.
Hej och välkomna till avsnitt 247 av Bonuspappan och
Plusmamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
Det här avsnittet sänder vi till minne av min mamma My Erlandsson, född 29 maj 1943, död 18 juni 2022.
Jag och My gick ju bort och förlorade kampen mot ALS för lite drygt en vecka sedan. Och vi kommer att prata mer om sorg i bonusfamiljen efter Hänt i veckan i det här avsnittet.
Mm. Det är ju lite speciellt när man vet att hon har en dödlig sjukdom som ALS där man inte kan göra någonting. Det finns inget botemedel och man blir bara sämre. Men det är ju ändå väldigt speciellt när döden väl kommer. Och därför tänkte vi att vi tar det som en separat liten del av podden. Och så pratar vi lite om det övriga som har hänt de senaste 2 veckorna. Vi hade ju ett litet uppehåll förra veckan och gav inte ut något avsnitt då.
Det brukar ju vara problematiskt att komma ihåg 1 vecka tillbaka, och 2 veckor tillbaka kan jag nog inte minnas. Jag vet att vi hade en skolavslutning som jag så här i efterhand kan tänka att jag missade lite, att min bonusson sen tidigare, som jag kallar för plusson numera, han gick ju faktiskt ut 9:an och jag grattade inte honom. Han var dock bjuden till studentfirandet och var sjuk då tyvärr.
Ja just det, han går ju på en skola en bit utanför stan. Och vi fick väl inte veta vilken dag det var eller så, men det är klart att vi borde ha grattat ändå.
Sen kom ju vår son Lycke hem från en resa som de gjorde efter studenten. Tyvärr så fick han ju spendera ganska många dagar på hotellrummet för han blev sjuk. Den klassiska magalöfsjukan som de kallar det.
Ja, det var tydligen många på hotellet som hostade och hade feber och så. Men jag tror att han festade tillräckligt ändå.
Och festade har vi också gjort i flera omgångar. Mina föräldrar firades med pompa och ståt i min brors trädgård. De firade nämligen diamantbröllop. Det är 60 år som gifta.
Mm.
Tror du vi kommer komma upp till det någon gång?
Då får vi ju bli väldigt gamla, men inget är väl omöjligt. De både förlovade sig och gifte sig på gamla midsommarafton. På den tiden så var det alltid samma datum, den 23 juni. Och det var faktiskt även datumet som mina föräldrar blev ihop. De träffades i Stockholm när de pluggade till gymnastiklärare. Och sen sommaren 1966 så jobbade de ihop i Göteborg. Och det räknar de som sitt bli ihop datum då.
Din mamma var så gullig, hon brukar alltid gratta oss på våran bli ihop dag, vilket du och jag inte är riktigt överens om. Men jag antar att hon tar din bli ihop dag när hon grattade och skickade meddelandet till mig.
Ja just det, dagen innan nyårsafton, den 30 december.
Det är Martins bli ihop dag i alla fall. Jag vet inte riktigt när vi blir ihop, men jag kan återkomma om det.
Ja, och vi var även bjudna till din bror och hans familj på midsommarafton och åt gott och gjorde kransar och dansade till och med runt den lilla midsommarstången. Och då var vi ju ett härligt bonusfamiljsgäng.
Ja, förutom min brors väldigt kärniga kärnfamilj som då består av hans 3 utflugna döttrar, så kom ju även en make, eftersom min mellanbrors dotter har gift sig och även fått barn. Så var det deras första lilla midsommar som nybakad familj. Och sen så kom ju min äldsta brorsdotters pojkvän. Jag vet inte, de har inte råkat förlova sig eller något sånt där, och vi har missat det.
Nej, men de bor nog ihop. Så ja. Sambo får man väl säga.
Sambo får man säga. Och han kom själv, för Elinda var tvungen att jobba
Men sen så kom ju vi då med våran brokiga bonusfamiljsskara, den vanliga som då består av dig och mig och våra, som vi brukar säga, barn som då är mina biologiska 4 barn med 2 olika pappor. Men även den här midsommaren så hade vi med oss min yngsta dotters brorsas morsa, som vi brukar så skämtsamt säga för att sätta stora frågetecken ovanför folks huvuden. Och det är ju då min bonusson sen tidigare, hans mamma och han själv var med, nämligen Lisa och Kevin.
Mm. Jag minns ju fortfarande hur roligt det var när Lisa skulle skaffa ett nytt pass och så hade hennes lägg gått ut och passet förstås också, så hon kunde inte identifiera sig hos polisen. Och då kan man ju faktiskt ta med någon som intygar, till exempel en arbetsgivare. Jag tror inte man kan bara ta med en kompis hur som helst.
Nej, det måste vara någon slags släkt. Jag kommer ihåg att jag tog med min pappa fast jag var vuxen sedan länge när jag skulle ta mitt pass.
Ja, just det. Men jag tror även en, till exempel en arbetsgivare skulle kunna intyga vem det är. Men vi fick ju då gå via barnen för att hitta då att Lisa hade en son, han hade en pappa, pappan hade en dotter, dottern hade en mamma och mamman hade en make och det var jag då. Och så kunde de titta i sina register och förstå att jag visste vem Lisa var då, så blev det godkänt.
Alltid en rolig historia. Och även den här midsommaren var ju en rolig historia på det sättet att vi hade väldigt roligt. Som du berättade här innan så dansade vi ju den lilla gulliga midsommarstången. Och vi fick till och med oss upp de mest motsträviga tonåringarna som kanske då just nu är Kevin och Helle. Och det blev små grodorna till ackompanjemang av min son Lyckes gitarrspelande.
Ja, och det var ju som ni säkert vet allihopa, sanslöst varmt och fint väder. Det brukar ju inte vara på midsommar, känns det som.
Nej, det har ju varit dessutom pandemiuppehåll i 2 år. Så hela Sverige tog väl i fatt det här med midsommarfirandet rejält. Jag har inte hört om det har varit väldigt mycket bråk och stök eller om alla bara hade det väldigt mysigt.
Mm. Vi hade det i alla fall mysigt och sen så har ju du också fortsatt att jobba natt. Och Helle har varit några dagar hos just Lisa och sovit där.
Ja, jag tror hon har blivit självadopterad dit ett tag. Och det funkar ju absolut jättebra för oss. Och vi har ju bra kontakt med Lisa. Och Lisa har ju också märkt att våran älskade Helle har kommit in i en liten tonårsrevoltsfas. Så att vi kan utbyta väldigt roliga sms och faktiskt dela ett slags föräldraskap även med henne.
Ja, men det blir ju lite så där tror jag att Helle, när hon märker att hon måste gå ut med hunden till exempel här, och så vill hon inte det utan hon vill mest sitta med telefonen kanske, så åker hon till Lisa och när Lisa då säger att ah, men nu får vi gå ut och ta en liten promenad, då ringer Helle och vill bli hämtad och vill komma hem hit då och liksom lite fly mellan de två ställena så.
Ja, men det är ju lite klassiskt i just ombildade familjer. I vanliga fall så kanske det är att man flyr hem till sin andra förälder. Nu råkar det bli att hon flyr hem till sin brorsas morsa. Men då är det ju jättebra om man har, som vi, god kontakt och kan prata med varandra. Och det är inte fel, som vi har sagt tidigare, att ha ett ställe där man kan få komma undan och få lite paus och hämta andan, men att man sen kanske inte flyr från hela den stora grejen då, att ha ansvar och komma framåt i livet som människa.
Nej, precis. Och vi är ju övertygade om att detta bara är en fas. Att tonårsrevolten kommer att gå över någon gång. Och sen så får vi väl diskutera lite hur vi gör här till hösten när Helle börjar sexan och vad vi ska ha för regler med skolarbete och mobil och lite sådär.
Ni hör ju att Martin är väldigt engagerad i det här och vi kan nog ha ett helt avsnitt igen tror jag. Vi har haft en del avsnitt om tonåringar i bonusfamiljen, men det är nog dags att vi ska ha det igen. För det är också lite speciellt det här med att vara bonusförälder och att vara biologisk förälder när barnen kommer in i tonåren.
Absolut, men vi kanske ska gå över till vår lilla diskussion här om sorg och sorgbearbetning.
Ja, det tycker jag. Ja, då ska vi prata lite om sorg och sorgbearbetning i bonusfamiljen. Först vill jag tacka alla, och det vill ju säkert du också Martin, för ert varma deltagande. Vi har ju fått jättemånga meddelanden och även kommentarer där ni har visat att ni har oss i era tankar. Det är jättefint, tack.
Mm. Vi kommer ju bland annat prata lite om svårigheterna som man har att visa sitt deltagande när någon annan sörjer. För vi lär oss ju inte det, och vi lär oss ju på många sätt fel också. Men det är ju svårt, så att ni får se detta inte som kritik mot att ni skriver till exempel beklagar sorgen, när man kanske ska beklaga förlusten och se sorgen som något naturligt. För det är så ni och även vi har lärt oss från att vi var små. Så se detta som ett litet tips, och faktiskt också när ni hamnar i en sorg eller i en förlust, och det måste inte vara att någon dör då. Det kan lika gärna vara en separation eller ett husdjur eller att man blir av med jobbet eller olika saker så. Så kanske ni också lättare då kan hantera detta.
Mm, precis som Martin säger, så är det här med sorg inte någonting vi lär oss från barnsben, vilket kanske hade varit lättare. Jag tycker ändå, om man ska säga någonting positivt om sociala medier, att vi på något sätt har kommit närmare att kunna vara deltagande i varandras sorg. Visserligen så skickade man kondoleansbrev förr i tiden, men nu för tiden så kan man ju faktiskt bara skicka ett litet meddelande att jag tänker på dig, och det räcker, tycker jag. Du var lite fundersam över ifall du skulle ha ett öppet inlägg om din mammas bortgång, men jag sa att det kanske inte bara är för din skull utan även för andra har ett behov av att delta i andras sorg och kanske få en lätt väg till att göra det, så att det har ju varit väldigt positivt.
Mm. Själva inlägget är ju bara till mina Facebook-vänner, så det är inte öppet på det sättet, men jag funderade på om jag inte skulle ha någon kommentarsfunktion, men det är jag glad att du sa att jag skulle ha. Och som sagt, det kanske inte är mest för min egen skull, men att de som faktiskt känner mig så bra att de även vill skriva en liten kommentar, att de kan göra det. Sen gjorde jag även så att jag skickade ut sms till mina närmaste 5 vänner för att de skulle få reda på det innan det visades på Facebook. Och jag tror även där så är det lite lättare faktiskt att man istället för att ringa runt, att jag ringer runt eller att de ringer upp mig. Nu gjorde Patrik det ändå till exempel. Det tyckte jag väldigt trevligt att han svarade genom att ringa upp mig. Men det beror lite på vilken relation man har, hur nära man är och så. Och då är det faktiskt lättare att man då kanske får välja själv, välja sin nivå och att svara i skrift istället.
Mm. Och som du säger, det är inte bara för ens egen skull utan för andras skull. Det var ju många som kände din mamma. Och man kan ju också nu för tiden ha en hel minnessida på till exempel Facebook.
Ja, vi har inte bestämt hur vi ska göra. Mamma hade ju ett Facebook-konto som inte användes. Och det vet jag inte om vi ska ta bort den sidan eller om vi ska omvandla den till en minnessida. Jag tror ju många i hennes generation är ju inte så aktiva på Facebook. Så jag tror på ett sätt att det inte behövs. Och då kanske det är bättre att den inte finns kvar och syns.
Mm. Och på det tänker jag att vi ska börja prata om olikheter och likheter när det gäller just sorg. Och jag tänker, en likhet som sorg är, det är ju att många då upplever någonting som de inte upplever dagligen. Alltså en förlust, en ganska stor förlust. Och döden är ju på något sätt den yttersta förlusten, för vi har ingen aning om vad som händer på andra sidan. En del är ju som du, tror att det händer ingenting alls, och en del är som jag, tror att det händer någonting men har ingen aning om vad det är. Och det gör ju för oss människor att vi på något sätt känner en större osäkerhet och kanske lite oro. Vi kanske inte har ord att sätta på våra tankar och känslor riktigt, och det kan ju då yttra sig på olika sätt. Jag tänker, om jag som står lite utanför, så tycker jag att i ditt fall och kanske några nära släktingar till dig, så yttrade sig i en väldigt organisativ förmåga att tänka på praktiska saker och ta hand om det som behöver göras och så. Och det är ju inte alltid människor klarar av det. Ibland kan ju man bli helt handlingsförlamad och inte veta vad jag gör nu. För man har ingen handbok för hur man gör när någon går bort.
Jag tror ju att det där praktiska, att man vill organisera allting kring till exempel begravning och tömma rummet på vårdhemmet och så vidare. Det är en slags tillfällig lättnad. Man håller sig sysselsatt för att slippa tänka på sorgen. Och det är ju egentligen fel sätt. Om man bara skulle göra det så får man ju aldrig någon bearbetning. Jag tänkte att jag kunde ta upp de andra vanliga misstagen man gör. Det som vi har lärt oss som faktiskt egentligen inte fungerar som sorgbearbetning. Men jag tänkte först berätta lite mer detaljerat vad som faktiskt hände. Och så kan du också berätta lite hur din känsla blev. Eftersom all sorg, alla förluster är ju väldigt personliga. Det är ju inte så att bara för att jag och min lillebror som är 2 år yngre har haft samma mamma och vuxit upp på ett väldigt likartat sätt, så blir det ju ändå så att vi är 2 olika individer och vi sörjer på olika sätt och vi hade inte exakt samma förhållande till vår mamma ändå.
Ja, precis. Och jag tänkte också prata lite mer om hur det kan vara i en ombildad familj där man har känt varandra olika länge och i olika utsträckning.
Ja, och då blev det ju exempelvis så att när de hade sagt att det blev jobbigare för min mamma att andas, då åkte ju vi dit och då var du ju tvungen att jobba, eller rättare sagt förbereda dig inför att du skulle jobba hela natten. Så du var inte med på det sista besöket. Och det var ju inte alla barnbarnen heller. Kerstin var inte där och inte hennes sambo. Men deras lilla dotter var med sin moster och morbror då. Så 2 av mammas barnbarn var där och sa adjö också. Och då var hon ju inte så närvarande. Det var svårt att få kontakt. Och även om vi har varit förberedda på att den här dagen skulle komma, så blir det ju ändå konstigt att man är där och vet i princip att man säger farväl för alltid. Även om vi sen inte visste att det skulle gå så snabbt så att det blev på natten. Och sen visste vi ju inte att det skulle gå så snabbt så att hon mitt i natten slutade andas och fick somna utan att lida och utan att vi hann dit. Men det känns inte som, för mig i alla fall, att det gör någonting att vi inte var där precis de sista andetagen.
Jag tror faktiskt att det är ganska vanligt. Jag har ju jobbat många år med att sitta vak vid livets slut. Och det är väldigt vanligt att människor på något sätt väljer, om man säger så, inom situationstecken, att gå bort när de anhöriga precis har varit där eller när de anhöriga kanske sover. Jag tror att om man ska vara lite övernaturligt tänkande är någonting som kanske medvetet eller omedvetet sker, att man vill inte att någon ska sitta och titta på en när man dör, utan man vill smyga ut när någon tittar bort lite grann så.
Jo, men jag väljer att se det så också. Jag vet ju lite hur det var för morfar, att vi åkte dit och träffade honom en lördagkväll och han kämpade för att hålla sig pigg trots att han då hade cancer som hade spridit sig överallt. Och den nästa dagen så skulle jag åka tillbaka till Sundsvall där jag pluggade och David, min brorsa, skulle rycka in i lumpen, så han skulle också vara borta några veckor. Och då på morgonen så, när morfar vaknade, så ville han inte ha någon frukost och sen så somnade han om och sen vaknade han inte. Och det var ju faktiskt helt rätt dag att så att säga välja att dö då.
Mm. Och innan du går in på de här punkterna som vi har fått läsa i boken Sorgbearbetning, som är ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid till exempel dödsfall, separationer och andra förluster, som vi fick till oss från Anders Magnusson som gjort översättningen. Det är väl 2 andra som har skrivit den?
Ja, det är 2 amerikaner som heter John W. James och Russell Friedman.
Men Anders Magnusson är ju den som har verkligen tagit sorgbearbetningen till Sverige och Norge och förklarat den väldigt bra. Och vi har ju gjort avsnitt 2 stycken med honom och även 10 avsnitt där vi själva gick igenom sorgbearbetningsboken. Så att gå in på Castbox och leta reda på de avsnitten om ni vill veta ännu mer om boken. Men jag tänkte bara nämna det som jag nu har sagt att jag ska nämna många gånger, och det är ju att prata lite om de här skillnaderna som kan vara i en ombildad familj. Och dels är det ju det att vi kom ju in, jag och barnen, lite senare i Mys liv. Och jag vill också dra mig till minnes att vi kom in det året 2016 när din bror förlorade sin fru. Och det var ju också en väldigt stor sorg som vi inte riktigt kunde komma in i på samma sätt som vi inte hade känt familjen sedan tidigare. Och det var väldigt svårt. Dels att se hur ni led, men dels kanske inte kunna känna det själv. Och det är lite det jag upplever nu. Det är ju att jag kan ju bli jätteledsen när jag ser Leif bryta ihop vid kistan. Eller när jag ser dig och din bror gråta. Så blir ju jag väldigt berörd. Och jag hade ju också en relation med My. Men jag fick ju inte chans att lära känna henne som hon var i sin glansdagar. Hon hade ju kanske redan börjat få en viss personlighetsförändring när jag träffade henne. Och jag gillade My jättemycket, men jag kan inte riktigt känna samma djupa sorg, tror jag, som ni gör. Och det kan få mig att få dåligt samvete. Att jag borde vara ledsnare och jag borde också gråta. Jag grät ju inte när vi var där till exempel, utan alla andra bölade på och jag stod där och kände mig som isdrottningen ungefär. Även om jag hade känslor på insidan.
Men det hade varit väldigt konstigt om du kände samma sak med tanke på att ni inte har känt varandra så länge jämfört med att det är min mamma och det är pappas fru och så vidare. Så det är helt naturligt. Jag tror att man måste inse det, att alla sörjer på olika sätt. Och så var det ju också när Anna, min brors fru, gick bort efter att ha haft cancer i över 5 år bak i huvudet. Och där kände jag lite motsvarande, att det var ju en sån otrolig förlust för David och för hans barn. Och på ett sätt också mycket värre än när någon som är 79 år ändå dör efter ett långt och lyckligt liv. När någon dör innan man har fyllt 50, så är ju det en större förlust och påverkar ju familjen mycket mer. Och det kom ju också mycket tidigare i våran bonusfamilj. Anna hade varit och hälsat på hela familjen då förstås, när vi precis hade flyttat in i radhuset för 6 år sedan.
Ja, det var en sår sorg, och den har ju också följt med oss väldigt mycket i och med att jag har fått se barnen växa upp och även barnbarn födas som då hon inte fick. Och vilken roll jag ska ha i barnens liv som faste då. Och ja, det kan man prata mycket om. Men om vi ska gå tillbaka till sorgen efter din mamma, så tänker jag också då bonusbarnbarnens sorg. Och jag fick ett väldigt fint meddelande från Lycke efteråt, att han tänkte på oss och att han tyckte det var sorgligt. Och jag tror att det kan vara svårt. De har ju också känt My nu några år, men inte hela sitt liv. Och kanske inte då mött henne på det sättet som hennes då biologiska barnbarn har, som har känt henne hela sitt liv. Men att man fortfarande kanske upplever frågor, känslor och inte riktigt vet vad ska jag ta vägen med dem. Eller då kanske också känner att varför känner jag ingenting? Varför är jag inte ledsen? Och ja, jag tror att vi behöver prata om det i alla fall. Och det rekommenderar jag i andra bonusfamiljer, att våga prata om det och våga prata om era olika personliga upplevelser, och att verkligen understryka att ingens egen personliga upplevelse är fel på något sätt, och att inte någon sorg är finare eller fulare, utan alla har upplevt en förlust, men alla upplever den olika.
Mm. Och dina 3 äldsta barn, de har ju förlorat sin farmor, och hon bodde ju lite längre bort då, i Tierp, så jag vet inte hur många gånger de träffar henne per år, men hon har ju alltid funnits med dem under hela barndomen, så det är ju en förlust då när de var lite mindre, som är också något helt annat. Och man kan ju inte tvinga sig att bli ledsen eller känna sorg, men jag tycker det är fint att de vet att det är någonting då som påverkar mig, och jag tänker att de kommer vara med på begravningen. Och då kanske jag ska säga till dem att det är helt naturligt att de inte gråter till exempel, eller att de inte känner en sån jättestor delaktighet. För det kommer ju vara många av gästerna där också som inte heller har haft den närheten till mamma så som vi i familjen har gjort. Det skulle ju vara nästan konstigt om det var någon som sörjde lika mycket.
Och sen är man ju också olika personer. En del, alltså som din pappa och min mamma, de gråter ju bara om de tittar på film till exempel. Mm, mm. Medan jag kanske gråter när jag är själv eller när jag bara är med dig. Annars så är jag ju den här, jag ska vara stoisk, jag ska inte gråta framför barnen, jag ska vara stark för andra. Jag grät ju inte på vårt bröllop till exempel, men det gjorde Saga som en vattenkran.
Mm. Och där blir det väl nästan en naturlig övergång till de här olika kategorierna, det som vi har lärt oss, lite det du nämner som faktiskt inte fungerar och kanske till och med hindrar en bearbetning av förlusten och sorgen. Och det är det här till exempel att man hela tiden får höra att ja, men var inte ledsen. Att det finns många olika förklaringar till att man ska inte vara ledsen. Att det liksom inte är bra att vara ledsen.
En klassisk kommentar från min pappa, det är ju så här att jag skulle inte gråta för jag skulle inte göra min mamma ledsen.
Nej.
Den är ju fin. Mm. Han menade ju allt väl på många sätt. Men just den meningen har kanske inte varit så hjälpsam för mig i mitt liv.
Mm. Och hela liksom samhället, vi kan ju inte hantera egentligen när någon blir ledsen. Och i boken Sorgbearbetning så nämns ett exempel där en elev får reda på att en släkting har dött. Och då blir den här killen ivägskickad till rektors expeditionen för att han ska kunna sitta där och gråta själv. Han ska inte få vara kvar i klassrummet med de andra när han blir ledsen.
Ja, där har vi ju den här väldigt djupgående grejen att killar ska inte gråta. Och även nu när vi faktiskt allihopa säger det är klart att alla ska få gråta, så sitter det fortfarande väldigt djupt, tror jag. Mm. Att killar gråter inte, men tjejer kan gråta öppet på ett annat sätt.
Men framförallt det här då att man ska sörja i ensamhet. Och det är ju helt tvärt emot egentligen. Men det är det vi lär oss. Man ska inte vara ledsen och man ska sörja i ensamhet.
I andra kulturer så har jag förstått det som att när någon går bort så samlas man på ett helt annat sätt. Som släkt och vänner och grannar och som gråter tillsammans. Att det finns på en del ställen att det är på det sättet.
Ja, och det är ju mycket bättre. Och det som jag tycker var bra var när vi då åkte tillbaka till vårdhemmet och faktiskt fick även säga adjö till själva skalet. Till det som bara var mammas kropp som var kvar. Och då var ju du med och pappa och David och Ella som är äldsta barnbarnet. Och det kändes bra att vi fick dela den stunden också då. Och till och med vara med som vi valde att lyfta över mamma till kistan. Och sen vet vi att nu är hon redan kremerad och så har vi begravning om en månad ungefär. Och då ska vi försöka göra det till en slags minnesfest istället för en minnesstund och tänka på den glada personen som hon var.
Det är väldigt viktigt, tror jag, att man kanske långt innan, alltså även när man är ung, pratar om hur man vill ha det på sin begravning. För det underlättar väldigt mycket för de anhöriga ifall man har någonting att gå efter. Att man kanske säger att men jag skulle vilja att det var som ni då, en fest snarare än en stund. För det är klart att alla kommer vara ledsna. Det kommer inte vara en feststämning på det sättet. Men ändå att man har den tonen. Vi kommer ju klä oss i ljusa kläder, inte i mörka kläder. Jag vill ju att ni ska klä er i maskeradkostymer på min begravning.
Ja, det kan vi säkert ordna. Vi får se om jag lever då. Eller om vi...
Du har lovat att jag ska få dö först.
Ja. Det är i alla fall långt kvar. Sen en annan klassisk sak som vi lär oss är att tiden läker alla sår. Och så är det ju faktiskt inte. Utan om du bara väntar och väntar på att sorgen ska liksom bearbeta sig själv, då kommer det ta väldigt lång tid. Då kommer du bära med dig även förluster för 10, 15, 20 år sedan. Jag menar, om din bil går sönder, då sätter du dig ju inte och väntar på att ja, men den här punkteringen på det här däcket, det löser sig nog om jag bara väntar. Och så är det faktiskt med våra känslor och våra förluster också, att Man måste arbeta med det aktivt för att kunna lägga det bakom sig och gå vidare. Och det är liksom inget fult i det som man tycker att man måste sörja någon som har dött för 5, 10, 15, 20 år sedan. Man måste inte bära med sig det i sin vardag och må dåligt av det.
Nej, men jag tycker ändå att tiden delvis läker sår. Kanske inte om man då hugger av sig ett ben, då kanske man inte kan säga att tiden kommer att läka det såret. Men de allra flesta sår tycker jag ändå bleknar och kanske bara lämnar ett litet ärr efter sig. Men jag förstår vad du menar och jag förstår vad boken säger, att man ska inte bara strunta i det och tänka att det löser sig själv. Men däremot kan man göra någon slags kombination. Man kan jobba med det, men sen kan man inse att det här kommer inte att göra lika ont om 20 år.
Ja, men då är det ju för att du tar små, små steg, så du bara drar ut på det i 20 år. Så att då har du ett val att, vill jag jobba med det lite mer omedvetet under lång tid så att jag mår dåligt under 20 år? Eller vill jag använda den här processen? För jag tycker verkligen att den fungerar, och det vet jag inte om våra lyssnare vet, att jag gjorde ju hela sorgbearbetningsprogrammet med inriktning på min mamma och på sjukdomen, för att det var ju en stor förlust redan då när vi fick reda på att hon hade ALS. Och då lever man i genomsnitt 3 år. Så jag gjorde en sorgbearbetning redan då som jag tycker har hjälpt mig. Jag har fått säga adjö till den mamman som hon var för mig.
Och tacka henne framförallt. Tacka henne för de saker som hon bidrog med. Och det är så sorgbearbetningen funkar. Det är att även ifall det är en person som du kanske inte hade en bra relation med, så kan man hitta saker som den personen ändå bidrog med och tacka för dem.
Mm. Och sen det här också med, som du sa, att man ska vara stark, och man ska även vara stark för andra. Det tror jag är väldigt vanligt, till exempel att om jag nu då ska försöka visa mig stark inför dig eller inför barnen eller inför min pappa och min bror, det motverkar också syftet egentligen. Det är inte så att vi ska dra oss undan, vara starka, inte visa någonting. För allt det gör bara att man skjuter upp den här bearbetningen då.
Och det gör ju också att vi fortsätter den här väldigt dysfunktionella idén om att män inte ska visa känslor och män inte ska gråta. Så jag tycker nästan att män har en skyldighet att ännu mer visa sina känslor för att bryta den här onda cirkeln.
Mm. Och det är ju spännande att se att det bara är något kulturellt. På 1700-talet så var det ju jättefint att kunna visa känslor. Då var ju det liksom mode och någonting som män kunde tävla i, att den som visade mest känslor. Och nu så har det svängt så att det skulle vara ett bevis på svaghet. Men för mig är det också det. Den som faktiskt vågar gråta, vågar prata om det, det är ju en fantastisk förmåga som man har. Och jag tror att det är också en nyckel till att man lyckas gå vidare och att man kan bli lycklig i sitt liv.
Och det sagt så betyder ju inte det att den som gråter mest har mest känslor, utan att visa känslor innebär ju så mycket mer än att bara gråta.
Absolut. Och sen slutligen, av de här 6 olika föreställningarna som vi bär med oss ofta sedan vi är små, alltså var inte ledsen, sörj ensamhet, tiden läker alla sår, var stark, så finns det 2 till, och då har vi inte pratat om det som många säger, att man ska ersätta förlusten.
Ja, men det tycker jag. Så fort du dör så kommer jag att skaffa en ny man.
Mm, och det kommer inte fungera. Samma som om en hamster dör, så är det många då som direkt säger att ja, men vi köper en ny hamster. Eller om du separerar, om du blir ihop med en tjej eller kille när du är tonåring och så in ihop i något år eller så är det ju en jättestor grej då första gången man separerar från en partner. Och då är det många som tänker att ja, men det går över bara jag träffar en ny.
Alltså, du är ju egentligen min rebound guy. Har vi pratat om detta?
Nej, men det kan jag förstå att man skulle kunna se det så.
Alltså, egentligen är vi ju som den här myten att humlan inte kan flyga. Att man kan inte få en livslång relation med sin rebound guy.
Men vet vad jag tror? Jag tror att du, medan du var ihop med Helles pappa, bearbetade ditt första äktenskap. att det var den förlusten som du bearbetade med din rebound guy som var Helles pappa.
Ah.
Och sen blev du redo för mig som är ditt andra äktenskap och
nu
ditt sista.
Nej, jag ska ersätta dig sen när du dör. Men vad är den sjätte punkten då?
Ja, förutom det här då med ersätta förlusten som också är väldigt vanligt och som man tror att det fungerar. Men till exempel då, om du får en ny hamster, då kommer du fortfarande kanske sakna den första hamstern, men du vet inte riktigt varför, eftersom det inte är någonting man pratar om. Och du kanske inte kommer älska din andra hamster lika mycket som du älskade den första. Så det är också kontraproduktivt att man ska inte ersätta förlusten, även om det kanske bara handlar om något mindre. Det måste inte vara en människa eller något stort som påverkar dig. Så ersätt inte förlusten på det sättet. Och framförallt det här då med att man håller sig hela tiden sysselsatt. Den som då blir ensam till exempel efter en skilsmässa eller förlorar en närstående.
Är det den sjätte punkten att man inte ska hålla sig sysselsatt?
Ja, det är den sjätte punkten är att man gör ofta det. Man tror att det fungerar. Att ja, nu när min fru, när vi har skilt oss, nu ska jag börja spela golf och träna. Jag ska jobba mer. Jag ska gå ut och träffa kompisar. Jag ska resa och så vidare. Så att man distraherar sig själv bara. Så man skjuter upp hela den här sorgen som en separation innebär. Eller ett dödsfall. Och det är lite så tror jag att jag och pappa och David, att vi har gått in lite i organisationsfasen omedvetet. För att vi är sådana som personer och vi har lärt oss det sen vi var små. Om vi tar hand om det praktiska, då behöver vi inte tänka så mycket på att vi faktiskt har förlorat våran mamma respektive hustru.
Men vad händer då? Hur ska man ta sig ur de här faserna?
Ja, men till exempel att faktiskt ge sig tid då. Att tänka att ja, nu har vi planerat klart begravningen. Eller nu när begravningen är avklarad efter en månad. Då ska man inte fortsätta stressa runt, utan då får man vila lite i det. Och jag tänker att jag kan göra en ny slags sorgbearbetning. Jag kanske inte måste skriva det här sista brevet, men det skulle vara intressant ändå. Kanske ta fram och läsa det en gång till. Och göra ett aktivt farväl där jag känner att jag behöver inte låta min mammas död påverka mig, utan jag ska kunna se tillbaka på det och se att det har hänt. Det måste inte påverka mig. Jag kan se allting som hon har lärt mig och allt positivt, det kan jag fortsätta att bära med mig. Men jag kan också se att det som redan har hänt, som jag inte kan ändra, det måste inte påverka mig idag och imorgon.
Och samtidigt, när du gör alla de här planerna i ditt huvud, ta tid för att känna förlusten och att det är okej.
Mm. Och också säga till dem jag möter då att man ska inte tänka så. Och jag ska försöka att inte säga till någon annan, så som man ofta gör och så som jag säkert har gjort nu också, att man pratar till intellektet och ja, det var ju bra att det gick så snabbt och det var skönt att hon inte fick lida och hon har det bättre nu och så vidare. Såna
jag kan säga, du
floster.
Citerar ju bara dig själv just nu.
Ja, det är ju sånt som jag inte borde säga om någon annan har drabbats av en förlust. Och det är sånt som jag ungefär säger till dem att de ska säga till mig. Och då pratar vi ju bara med hjärnan på något sätt. Det man ska säga, att man ska egentligen bara lyssna och säga att det måste vara jobbigt, en sån förlust. Egentligen behöver man inte säga mer, man behöver lyssna, man förstår. Man kan inte säga att jag känner igen mig eller jag förstår vad du går igenom. Även om det hade varit så här att när din mamma går bort och så har min mamma gjort det nu, då kan jag ändå inte förstå vad du går igenom. Så det blir konstigt om jag ska säga att jag förstår dig, för det gör jag inte. Men jag kan lyssna och jag kan säga att det måste vara väldigt jobbigt detta.
Mm.
Och jag kan finnas där liksom bara.
Precis. Och nu när ni har lyssnat på allt det här som man då inte ska göra, så kanske ni blir som jag, väldigt nervös och tänker, shit, jag säger allting fel och gör allting fel. Så nej, det gör ni inte. Utan att visa medkänsla och omtanke är alltid rätt. Sen kan man alltid ifrågasätta sig själv varför jag säger som jag gör. Och gör jag det för att underlätta någon annans sorg? Eller gör jag det för att jag själv är rädd för någonting? Och allt det här. Men bli inte rädda för att vara delaktiga i någons sorgbearbetning bara för att ni tänker att ni ska göra fel. Jag tycker inte att medkänsla någonsin kan vara fel.
Absolut inte. Men jag tycker det är mer intressant att vi från början lär oss så fel. Och att vi ofta då omedvetet, att vi skyddar oss själva genom att flytta upp sorgen till någon slags teoretisk, intellektuell diskussion istället. För att vi inte vågar visa oss sårbara själva. Och till exempel en sån enkel sak som att säga att jag kan inte sörja på samma sätt som dig eller lika mycket som dig. Det är något helt naturligt. När dina föräldrar dör, jag har inte varit lika nära dem. Utan jag kan bara stötta och säga att jag ser din sorg, jag hör dig.
Mm.
Men inte börja liksom tänka på vad som händer nu eller försöka hitta bortförklaringar så, utan det får ta den tiden. Man får börja säga adjö kanske i god tid och sen försöka göra den här bearbetningen. Sen kanske det inte funkar för alla, men för mig fungerar det. Och det kan ni ju som sagt lyssna på i de tidigare avsnitten. Vi slog ihop och gjorde ett enda långt avsnitt också med alla våra sorgbearbetningsdelar.
Mm. Och om vi ska dra ihop säcken runt det här avsnittet så vill jag igen påpeka att alla sörjer olika, allas resa är olika, känslor är olika och det är inte fulare eller finare att varken gråta eller prata väldigt mycket om sina känslor. Bara det att man ska vara tillåtande till att ha känslor, inte tränga bort dem för att man tänker att man inte får känna. Men om du inte känner på ett speciellt sätt så har inte dåligt samvete för att amen, nu är inte jag ledsen för att min bonuspappas mamma har gått bort. Då är jag konstig. Utan var tillåtande till alla känslor. Och tänk också att känslor kan förändras. Det kan komma plötsligt en dag när man drabbas av att man känner någonting. Det kan vara flera år senare. Det kan vara i vissa situationer. Det kan vara när du känner en doft eller när du hör en låt. Och även då var snäll mot dig själv och tänka, nej men varför jag är ledsen nu så här långt efter, det är ju konstigt, utan nej men nu är jag ledsen och det är okej.
Mm. Och ni som vill veta mer kan gå in på sorg.se, där finns Svenska institutet för sorgbearbetning som leds då av Anders Magnusson, och där tror jag fortfarande att man även kan ladda ner en liten första handbok, inte den här som heter sorgbearbetning som är på över 150 sidor, utan ett litet mindre kompendium om man är nyfiken på att börja lära sig mer. Och vi hoppas att ni inte ska drabbas av några stora förluster.
Nej. Vi hoppas att när ni drabbas av stora förluster så kommer ni att ha verktyg för att känna känslorna.
Mm. Det tycker jag låter mycket bättre också. Och jag känner att även om vi inte har gjort helt enligt boken så har vi ändå varit förberedda på ett liv utan mamma eftersom hon inte riktigt har varit med oss mot slutet. Så vi har ändå påbörjat våran sorgbearbetning i tid, och det enda då är väl mer att man nästan kan bli rädd för att man ska framstå som okänslig. Men jag vet ju att det kommer bli en tuff dag med begravningen. Då kommer ju många av oss, tror jag, gråta, och jag tänker att det måste vara okej. Okay. Det är inget konstigt att man gråter på en begravning.
Och några av oss kommer inte att gråta, och det är också okej.
Okay. Absolut, så är det. Ja, då har vi pratat om sorg och sorgbearbetning, och nu ska vi avsluta det här avsnittet med en high and low.
En high and low, en sorg och en glädje, kanske.
Ja, det får vi se. Jag tänkte vända lite på begreppen faktiskt. Och utse veckans high till inte att min mamma dog, för det känns ju lite bizarrt. Men hur faktiskt ändå bra allting blev runt omkring. Och hur det känns nu efteråt. Så tror jag inte att det hade kunnat gå bättre. Och På ett sätt så tycker jag att det hade inte varit bättre om mamma hade levt hela sommaren och hade fortsatt att må så dåligt som man faktiskt gör när man inte kan röra sig, inte kan prata och knappt kan kommunicera alls faktiskt. Så illa var det ju mot slutet.
Mm. Ja, det var oväntat, men nu säger det på det sättet så kan jag ju också se det så. Och jag skulle ju vilja säga att min haj är att jag ändå kunde ha funnits i din sorg utan att det skulle ha kunnat blivit en kil mellan oss på något sätt, eftersom att förlora sin mamma är ju någonting ganska stort som jag då kanske inte kunde relatera till än. Dels för att jag har min mamma kvar i livet och dels för att jag inte har känt din mamma så länge. Så var jag ju orolig innan att det skulle bli svårt ifall du skulle bli väldigt, väldigt ledsen. Och jag måste ju säga att det har varit fint och det har varit som en liksom befrielse på något sätt också att hon slipper lida.
Mm. Jag tror att vi har en förståelse för att vi känner olika och reagerar olika. Och jag tyckte inte det var konstigt att du inte grät när vi var och tog farväl av mammas kropp, om man kallar det så. Utan det tyckte jag nästan var skönt att vi fick gråta lite och jag kunde krama om dig. Jag kunde hålla dig i handen och känna det stödet. Och jag tror inte man behöver göra så mycket. Jag förväntar mig inte att du ska vara aktiv i min sorg på det sättet. Utan jag tänker också, när jag säger att det var veckans haj, lite för att utmana kanske, så tänker jag också lite egoistiskt att som det var nu så kunde mamma ge oss en slags frihet faktiskt. Pappa har ju varit där i princip varje dag i över ett år och inte kunnat göra andra saker. Och det har han ju inte velat heller. Han har ju mått bra av att få vara där och pyssla om henne. Och han har till och med kunnat hjälpa till och ge henne medicin och så vidare. Så han har liksom haft en uppgift och en roll. Men det har också varit så att mamma nu har gett oss frihet att gå vidare med våra liv. När det inte fanns något alternativ. Annars så hade ju jag varit den första som hade kämpat hjärnet för att hitta ett botemedel. Eller för att förlänga hennes liv på något sätt. Men som det nu var så gav hon oss den här sommaren och då kan vi bearbeta och sen kommer vi ju aldrig att glömma henne och vi kommer att bli ledsna under lång tid. Det blir första julen utan henne och det blir hennes första dag som hon skulle ha fyllt år och så vidare. Så kommer det ju vara.
Mm. Och för att vi inte ska ha en väldigt låg ton på vår haj så vill jag ändå också stoppa in en annan haj, eller två andra haj. Och det måste ju ändå ha varit att få kunna spendera tid med familj och vänner och även the extended bonus family på midsommarafton tycker jag var en haj. Och att jag kunde delta fast jag faktiskt jobbade två nätter. Så att det blev en fin midsommar och även vill jag peta in lite där som vi berättade om att mina föräldrar firade 60-årig bröllopsdag. Så att det var mina haj den här veckan.
Mm, jag håller med om det och jag tycker att eftersom det var två veckor sedan vi skickade ut ett avsnitt så kan man få ha två haj var. Och då tycker jag också att midsommar var väldigt lyckad på alla sätt.
Mm, inte bara vädret faktiskt utan även de deltagande och att vi får ha såna här saker. Jag vet inte, det har ju faktiskt varit pandemi nu i två midsommaraftnar före denna. Så att den här midsommaraftonen var ju verkligen en kulmen på alla svenskars väntan. Dessutom då strålande sol och blå himmel.
Mm. Sen får vi väl se om vi har samma low den här senaste veckan. Jag vet inte om du ska börja.
Mm. Jag tror faktiskt att mitt low ändå får vara, trots att du säger att det inte spelar så stor roll eller att det gör någonting, så tror jag ändå att jag känner att jag hade velat kunna delta i din sorg på ett mer aktivt sätt och känna det du känner och kanske vara lite mer närvarande. Det blir att man kastar så snabbt tillbaka in i vardagen att jag hade kanske velat ära din mamma på ett bättre sätt. Men det är som det är. Jag känner det jag känner och det kan vara så att jag kommer att känna någonting senare eller så. Men just nu de här dagarna har jag varit ganska avstängd tycker jag.
Men det är också så för dig att du också har varit förberedd. Att du har vetat att det mer har varit en tidsfråga. Och du har heller inte kunnat kommunicera och få någon kontakt med min mamma det senaste året i princip. Så det påverkar ju dig också.
Mm. Vad är din low den här veckan då, Martin?
Ja, då vill jag ta som min low det som jag trodde var din low och som det kanske är på ett sätt också om du skulle välja två denna veckan. Och det var det utbrottet som våran 12-åring fick när hennes telefon gick sönder. Och det som hon sa, eller skrek till dig då. Och hela den situationen, det tyckte jag var jättejobbigt. Och det hoppas jag att vi slipper uppleva, men annars så hoppas jag att om vi upplever det att vi kan hantera det ännu bättre och tänka att det inte är något ovanligt. Men för oss var det ju lite ovanligt när det var så aggressivt som det var liksom.
Mm. Det är dags för ett nytt tonårsfamiljebonusavsnitt tror jag.
Det kan det bli och nästa avsnitt tänker vi att det faktiskt ska få dröja 2 veckor. Nu under sommaren så är det så väldigt mycket annat som händer så att vi testar att köra podden varannan vecka och då som kompensation så ser vi till att vi har en härlig intervju i nästa avsnitt och det är med en mamma till söner med NPF-diagnos.
Mm. Det ska bli roligt att äntligen få ha en liten intervju igen. Den har ju också blivit lite haltande, våran intervjufrekvens, med tanke på hur ofta vi hade det förr i tiden. Vi hade intervjuer som bara låg och väntade, men då reste vi också runt i hela Sverige. Det har vi inte gjort på länge.
Nej, vi får se vilka intervjuer vi kan få tag på nu under sommaren. Det är inte omöjligt att det dyker upp en artist eller två, men vi lovar inget. Det enda vi lovar är att vi fortsätter med podden nu varannan vecka och vi uppskattar fortfarande förstås att ni lyssnar och att ni hör av er. Lättast är ju via våra sociala medier. Bonuspappan.plusmamman heter vi på Instagram och Bonuspappan och Plusmamman på Facebook. Och där finns ju även då bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Och vad är det?
Det är en grupp där du kan skriva både anonyma men även öppna frågeställningar eller små tillrop eller utrop eller utbrott som rör livet i bonusfamiljen. Och så kan du få svar från andra, antingen lite pepp och stöttning eller kanske tips och tricks eller lite motstånd. Ibland kan man behöva det också när man har kört fast i någon situation som kan uppstå.
Mm. Senast jag kollade så närmade det sig 800 medlemmar och det jag uppskattar är att man får så ärliga och fina svar. Det blir sällan pajkastning mot den biologiska föräldern från bonusföräldrarna eller tvärtom. Utan istället så är det ofta konstruktiva svar och som du sa lite uppmuntrande hjälpsamma tillrop.
Mm. Så gå med där och skriv era inlägg eller skriv på andras.
Mm. Och vill ni tipsa oss om ämnen som vi kan prata om eller personer som vi kan intervjua så kan ni även mejla på bonuspappan.plusmamman@gmail.com. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
Men också härligt.
Hej då!
Vet du vilket avsnitt jag skulle vilja spola tillbaka och lyssna på?
Ingen aning.
Jag vet att vi spelade in ett avsnitt en gång som handlade om saker som vi irriterar oss på med varandra. Och så hade vi skrivit upp, jag kommer inte ihåg om det var 3 eller 5 saker var som vi irriterade oss på. Så fick man säga det. Och nu var det avsnittet.
Ingen aning. Men jag kan nog kolla det om jag söker i datorn på något sätt. Och egentligen skulle det ju vara kul om vi gjorde ett nytt sånt avsnitt. Och så ser vi om det är samma saker som vi irriterar oss på nu.
Det är
nu.
Säkert samma saker och sen 10 till. Det är sjukt irriterande ibland.